Vi tonar in. Interiör, ett mötesrum någonstans i Sverige. Vi ser tre personer som sitter vid ett bord. En man och två kvinnor. De ser ut att vänta. Mannen trixar med en penna för att få tiden att gå. Och en av kvinnorna sitter och snurrar håret runt sitt pekfinger. En skärm visar en astråkig PowerPoint. En riktig textvägg. Textstorlek, 8 punkter. Kvinnan som inte snurrar håret harklar sig. Och mannen slutar genast att trixa med pennan. Och den andra kvinnan sträcker på sig och knäpper händerna i knät. Kameran zoomar in på ett block som ligger framför kvinnan som harklar sig. Det ligger prydligt på bordet, parallellt med bordskanten. En penna ligger parallellt bredvid blocket. Kameran zoomar ut. Och just som kvinna nummer 2 tittar på sitt armbandsur kommer in en person genom dörren till mötesrummet. Det är en äldre man, en bra bit över 60 år. Den äldre mannen har hörlurar på sig och verkar rappa. Utan att bry sig om de andra personerna knäpper han upp sin skjorta, tar av den och slänger den sen på en stol. Han har ett linne på sig och på linnet syns en bild på Eminem. Innan han sätter sig ner trycker han in 2 hubbabubba i munnen och börjar tugga frenetiskt. Han verkar gilla att tugga tuggummi. Kvinnan som harklade sig harklar sig igen och pekar på sina öron samtidigt som hon tittar på den trallande mannen. Den trallande mannen varken ser eller hör kvinnan. Han smaskar på tuggummi och rappnynnar. Skärmen som visar PowerPoint-bilden flimrar till och vi ser Tobbes ansikte. Han börjar prata. Och vi åskådare hör hans röst.
Känner du igen dig? Nej, det här händer inte så ofta. I alla fall inte i Sverige. Häng med så ska vi prata lite om varför. Hallöjse! Och välkommen till Väg 74, en podcast om mjukvaruutveckling i grupp. Jag heter Tobias Sandberg och jag sitter här med Ola Elnestam.
Hallöjsen!
Hej! Hur är läget?
Det är bra. Jag är kanske lite trött, men på det stora hela så går det inte att klaga.
Nej, det låter bra.
Hur är det med dig då?
Jo, det är fint.
Nyss hemkommen från Indien.
Ja, precis. Eller nyss och nyss. Så det är snart en vecka jag varit hemma.
Nej. Oj.
Ja, nej. 4 dagar. Mm. Det var en upplevelse.
Mm.
Det var kul att vara i Indien.
Det var första gången?
Mm-mm.
Oh. Nej, jag har inte varit i Indien. Det känns lite utanför min bekvämlighetszon skulle jag säga.
Ja, det var lite på gränsen för mig också känner jag.
Jaha.
Det var tur att hotellet som konferensen var lite av så gated community. Så att där okay. Inne så var det ju ungefär som att vara i typ USA eller någonting.
Ja.
Sen kunde man då välja själv när man ville kliva utanför sin comfort zone och kliva utanför grindarna. Där det gick lite mer vilt till.
Ja, ja.
Nej, men det var kul.
Men du var utanför grindarna någon gång då, eller?
Ja, absolut.
Ja.
Jag hann uppleva lite av vinden.
Mm. Ja, hur gick ditt tal då?
Det gick alldeles utmärkt faktiskt.
Eller workshop, var det? Nej,
tal.
Ja.
Det kändes väldigt bra faktiskt. Så jag hoppas att åhörarna blev nöjda också. Jag fick till och med en kram efteråt, så att det kändes som ett bra betyg.
Det tycker jag är riktigt bra betyg. Om du får en kram från en åhörare så känner jag att då måste det ha varit värt det.
Mm, verkligen.
Ja, ja, det är bra jobbat.
Nu har vi nått till avsnitt 96.
Ja.
Avsnitt 100 närmar sig med stormsteg, insåg jag precis.
Ja.
Vi ska prata om normer, bland annat.
Mm.
Men innan det så ska vi zooma in.
Mm.
Ska vi säga någonting mer om konferensen? Vi har fått en tilltalare.
Det har vi. Vi har Thomas Nilefalk.
Just det. Bara en sån sak. Honom har vi hört en kortis i... vi gjorde ett avsnitt som vi spelade in på Ett Agila Sverige.
Mm.
Var det förra året? Det var det, va?
Jag tror att det var 2 år sedan.
Okej, det kanske var. Där var i alla fall Thomas med och blev intervjuad en kortis.
Mm.
Men jag misstänker att det kommer bli... Vi kommer få höra mer av honom.
Det hoppas jag också.
Ska vi zooma in då?
Ja.
Vilket bra inzoomningsljud det där var. Kan nästan använda det som en jingle istället.
Ja.
Vad ville du zooma in på?
Jag tycker att vi ska zooma in på en teknik eller ett, ja, vad ska vi kalla det? Synsätt som jag snubblade över på internet som kallas för apan först.
Mm-hmm.
Tänk dig att du ska träna upp en apa som ska recitera Hamlet.
Mm.
Och så ska du sätta den här apan på en fin pedestal.
Mm.
För att liksom världen ska få beskåda den då. Då.
Mm.
Då kan du ju lägga lite tid på att göra en väldigt, väldigt snygg pedestal.
Mm.
Och så kan du också lägga lite tid på att träna upp den här apan då. Att börja recitera Hamlet.
Mm.
Och då kan man ju diskutera så här, var ska du börja?
Mm, just det.
Ska du börja med pedestalen eller ska du börja med apan?
Mm.
Och då, när jag liksom läste det här så, ja, det är självklart att man börjar med apan. För det är ju det svåra i det här.
Ja, verkligen.
Eller det är inte alls självklart kanske. Men om man lägger fram det som så att det är det svåra, så bör, tycker jag, att det är där som man bör börja.
Mm.
För att liksom minimera risken att du står där med en skitfin pedestal och sen så har du en apa som inte kan recitera Hamlet, så har du sålt jäkligt många biljetter till det här.
Mm. Man kan ju ha tur och ha sålt biljetter till folk som har ett väldigt intresse för pedestaler. Man måste ju kunna sina kunder här.
Men jo,
men jag tycker vi säger att det är Hamlet de är ute efter.
Ja.
Kan man överhuvudtaget få en apa och läsa? Eller att prata som en människa? Det är ju frågan.
Nej, jag tror inte det. Men jag tycker att jag ser det här runt om på olika företag och olika sammanhang. När folk börjar med pedestalen.
Man tar det lätta först.
Ja, eller du vet då, inte vad som är lätta.
Nej, men ofta är det ju så att det finns sådana där riktigt svåra saker som att lära en apa och recitera Hamlet. Ja. Det är heller inte speciellt roligt att ägna sig åt.
Nej.
Det är bara jobbigt liksom.
Ja.
Medans det där guet, det är ju ganska kul att sitta och pilla lite med det. Och så här, ja, få det lite snyggt liksom.
Mm.
Så då börjar man där.
Ja. Eller liksom sitta och fila på sitt lilla ramverk.
Mm.
Och kanske lägga till en liten feature som kanske behövs där.
Mm.
Jo, men jag tror det. Det kan väl... Det som jag tänker att det är bara bra att påminna sig själv om att okej, okay, ägna mot apan eller pedestalen nu.
Mm.
Ibland kanske du inte vet. Men ibland är du förmodligen så där lite så här pinsamt medveten om att nu sitter jag och gnuggar på pedestalen.
Mm. Man ska ju ha pedestalen som en sån här avslappningssyssla vid sidan om.
Ja,
när man liksom har nött i 3 timmar och den där apjäveln inte kan kläcka fram ett ord. Och liksom så här, nu tar jag och snidar lite ett tag här.
Nu putsar jag på pedestalen.
Så fortsätter jag med apan sen.
Ja visst, jo. Så kan det vara. Nej, men jag tror att det är liksom ett, kanske en fin omskrivning för om du skulle kunna prata med någon då och säger så här, men nu får vi ta och ägna oss lite åt apan här.
Ja.
Jag tror att det viktiga är väl att man påminner sig själv om att vad håller vi på med egentligen?
Ja. Det är ju så. Ofta när man när man gör rätt och tar apan först så är det ju jäkligt skönt också. Att när man har det gjort liksom.
Ja, precis. Du vet att den här apan kommer kunna säga. Den kommer kunna uppträda.
Ja.
Jo. Apan först.
Mm. Huvudämnet.
Ja, jag skulle vilja liksom kalla det för någon form av så här regelivrare och regelbrytare.
Ja, det kan man kalla det. Det är ungefär vad boken heter som vi har börjat i.
Och det är ganska bra då att vi, ja, att vi kallar det för det.
Ja. Vi ska börja diskutera normer lite kanske.
Mm. Ja, men som du säger så har vi läst en bok.
Mm.
Den heter Rule Makers and Rule Breakers. Och det är en författare som heter Michelle Gelfand som har skrivit den.
Ja.
Hon pratar om lite olika synsätt. Men innan vi kommer dit så skulle jag vilja fokusera lite grann på normer som du sa.
Mm.
Och då ställer hon frågan i den här boken och jag ställer den också till mig själv så här. Hur tidigt blir vi människor medvetna om normer?
Mm.
Vad trodde du, Tobbe?
Jag skulle säga typ någon gång i så här grundskolan när man får börja lära sig om normer och sånt där.
Ja.
Läraren säger så här, det här, man ska vara en bra kamrat och man ska bla bla bla.
Ja, jag tänkte någonstans här, i dagisålder när man flyttar upp från småbarnsavdelningen till storbarnsavdelningen, kanske runt 3-4 år.
Så här, det är inte bra att kasta sand i ögonen på flickorna.
Nej, precis. Eller, ajajaj, inte gaffen i örat på Stig. Det gör ont. Nej, men hon, jag vet inte om hon har gjort den här, under den här forskningen då, men det visar sig i alla fall att barn, människor blir medvetna om normer väldigt tidigt.
Mm.
Hon berättade om ett experiment när barn får stoppa saker i en låda.
Mm.
Typ ett litet mynt eller vad det var. Och så utkommer en liten belöning.
Ja.
Då tittar barnen gör det här och så tittar de på varandra. Och så ser de så att, oh, titta där. Om jag stoppar in den här saken i den här lådan, då kommer ut en belöning. Och så, men stoppar in den i en annan låda, då kommer ut en liten smaskigare belöning. Jag tror att det var någon form av godis eller frukt eller vad det var.
Mm.
Och då har de gjort den här forskningen på apor också. Och aporna, de tittar här med också varandra. Mm. Och till slut så hittar de ju, kommer de ju på så här, den smaskigaste belöningen kommer från den här lådan.
Ja.
Då trycker de i saker där och leker med den lådan och så får de ut den smaskigaste belöningen. Men det visar att människor då de här med också varandra. Men om en människa börjar liksom lägga saker och trixa med en låda som kanske inte får ut den smaskigaste belöningen, då är andra människor också väldigt benägna till att göra samma sak.
Ja.
Och det är ett tydligt tecken på ett normativt beteende.
Mm.
Och det är lite överraskande. Och det här var tydligen väldigt tidigt i människors barns ålder.
Mm.
Sen har de repeterat den här typen av forskning och gjort det med så här riggade övningar där de visar upp en bild på 3 stycken linjer.
Mm, just det, precis. Av olika längd.
Av olika längd.
Eller egentligen är det väl 2 linjer som är lika långa och en som är mycket kortare än de andra eller något sånt där.
Precis, den är uppenbart kortare.
Mm.
Och så kommer en forskningsledare och så visar han den här bilden då. Och det är uppenbart vilken linje det är. Men det här är ett riggat experiment. Ja. Så forskningsledaren hade i det här fallet, hade han riggat det här och sagt att till de här andra testpersonerna som den riktiga testpersonen inte vet är medveten om det här. Och de pekar på en linje och säger att nej, men det där är nog den linjen. Fast det är uppenbart i den andra. Och det var ju överraskande många som åtminstone en gång föll till föga och bara, nej, jag håller med. Det är den där linjen. Det är det verkligen.
Mm.
Och sånt där är ju lite skrämmande.
Mm, vi går omvägar för att inte stå ut helt enkelt.
Ja, för att inte sticka ut. Ja. Mm. Ja. Men jag har läst lite mer om den här forskningen och jag vet att det räcker med att bara någon person går emot strömmen så vågar andra göra det också.
Mm, just det, precis.
Så det
för då vet man att man inte är ensam i alla fall.
Ja, och återigen så handlar det om att inte sticka ut.
Ja.
Det är djupt rotat, gissar jag. Mm. Att inte sticka ut från flocken och vara någon så här, oj, 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 den där sticker ut. Den personen äter vi upp eller vad det nu är. Det är ju så här många normer som vi har som är väldigt, väldigt gamla. Jag pratade med en kollega om, med Peter, om det här. Och då var det så här, men vad har vi för några normer så här, som vi egentligen inte känner till? Och då tog han upp en som sa, nej men det är väl det här med att vi hälsar med handen.
Skaka hand, ja.
Ja, skaka hand.
Mm.
Och så pratade vi lite grann om det där. Så vad fasken kommer det här ifrån egentligen? Ja, men hans teori då, och det som det också står i boken då, att nej, men det har ju att göra med att för flera tusen år sedan så kanske man hade ett dolt vapen. Så det här var ett tecken på att sträcka fram tassen och visa att man inte har ett dolt vapen.
Mm.
Man ska bara hugga ner någon helt plötsligt. Så där, hälsa med handen, det är liksom ett beteende som vi har haft i tusentals år.
Mm. Det där fick de lära sig, min dotter, äldsta dotter går på karate.
Ja.
Då fick de lära sig hur man sitter ju på ett speciellt sätt i början. Man sitter på knä liksom.
Ja.
Och då ska man sätta sig ner på ett speciellt sätt. Att du ska sätta ner vänstra knät i marken innan det högra knät.
Mm-hmm.
Och det är en sån där väldigt gammal tradition, därför att samurajerna satt ju så där. Och samurajerna hade sitt svärd på vänster sida. Och då genom att sätta ner det vänstra knät först så blottar man sin vänstra sida och visar att jag har inget svärd. Liksom. Att visa också så där, jag är ofarlig. Man satt ju ner när man till exempel så där förhandlade och sånt där. Liksom. Och då ska, ska man inte vara beväpnad.
Nej.
Intressant.
Ja. Och när olika kulturer möts, då kan det bli en riktig liksom krock.
Mm.
Och jag vet inte om du minns det, men jag hade ett vagt minne av det här. Att för några, Singapore är en väldigt sån stram kultur.
Mm.
Som håller väldigt hårt på regler och traditioner.
Ja.
Och där var det en amerikansk student som hade på något sätt i något upptåg hade, jag tror det var att man hade spraymålat en vägg eller något sånt där. Som vissa kanske vet, så att ens slänga tuggummi på marken i Singapore kan ju rendera riktigt höga böter.
Mm.
Men den här studenten då hade spraymålat en vägg, fick sitt straff och det var 4 månader i fängelse, dryga böter och 6 stycken rapp med en käpp. Och det här tyckte ju att de amerikanska USA, alltså massa amerikanska medborgare tyckte det här var helt sinnessjukt.
Mm.
Hur kan man ha något så barbariskt som ett sånt så här prygelstraff?
Mm.
Och det hade ju skickat chockvågor genom så här det blev ju en diplomatisk kris.
Mm.
När den här personen skulle få sitt straff då utdelat. Högsta ort blev inblandad, Clinton blev inblandad i det här.
Mm.
Och Singapore är väldigt stolt över de här sina strikta regler och de vägrade ju. Liksom det här kan vi inte ta bort. Liksom. Hur ska folk reagera då? Det kommer ju bara falla sönder hela samhället.
Mm.
Då hade de i alla fall fått ner det här straffet från 6 stycken rapp till 4 rapp. Det var så långt de kunde tänka sig att gå. Och ja, det visar lite grann på olikheterna mellan de här olika samhällen då.
Mm.
En annan sån som hon tar upp i boken också som är väldigt intressant är de här Nahua-indianerna som levde i någonstans i närheten av Mexiko, va? I Centralamerika.
Precis.
De hade en väldigt stram kultur. Och det här är också, det här är flera hundra år sedan, närmare 1000 år sedan, var det inte det?
Ja, det måste det vara. Mer än 1000 år sedan.
Ja. Och de hade ju extremt strikta regler kring uppfostran och sysslor och samlevnad. Där fick ju inte ungdomar eller unga vuxna, de fick ju inte, det var absolut ingen sex för liksom någon form av äktenskap där.
Nej.
Stenhårda regler hur det gällde liksom hur man skulle interagera med sina föräldrar. sysslorna var uppdelade mellan män och kvinnor.
Ja.
Och det var ju straff, alltså prygelstraff och i vissa form, i vissa fall så här utfrysning om du inte följde regler.
Mm.
Och så tar man det ungefär samma tid här, så den här samhället som kallas för kopparinuiter, jag vet inte exakt, men det är väl norra Kanada, norr om trädgränsen, lever kopparinuiter. Och det å andra sidan var väldigt löst kultur.
Ja.
Med lösa regler kring just samlevnad, uppfostran och sysslor där barnen springer runt och rättar föräldrar.
Ja.
I deras beteenden och på sin höjd då så kunde föräldrarna skoja lite grann om barnens beteenden, men det var absolut inga tillrättavisningar och de barnen levde precis som de ville.
Mm.
Kanske kom hem på lunchen eller middagen när de var hungriga etc.
Mm.
Och det här med sex och samlevnad, det var liksom, det var inget, det var en icke-fråga, höll jag på att säga. Det var liksom, ja, nej, men om de nu gifte sig och när de gifte sig, då var det till och med liksom partnerbyten etc.
Ja.
Jag hade fått vilken svensk biologimaj som helst då, och rådna.
Ja.
Och de här samhällena, de hade ju helt olika normer.
Mm.
Vad som var normalt, så att säga. Vi kommer glida in på varför det blir så här snart. Men innan vi gör det så tänkte jag ta lite fler exempel på vad som styr oss och vad som händer.
Kanske ska säga också att man kan definiera de här två kulturerna då.
Ja.
Att den här kopparinuiterna, det är exempel på en lös kultur.
Mm.
Som inte har så tydliga regler sådär.
Mm.
Utan där det är ganska fritt att göra. Att bete sig icke-normativt.
Ja.
Medan den här andra kulturen då är exempel på en stram kultur.
Mm.
Där det är faktiskt finns väldigt mycket regler och där det är dyrt att inte följa normerna liksom. Där man blir hårt straffad.
Ja.
Man bryter mot normerna.
Så precis, och det är väl en stram kultur, och själva definitionen på en stram kultur som du säger är att det är dyrt och du kan bli straffad hårt om du bryter mot regler.
Ja.
Och en lös kultur då där är det liksom, du straffas inte lika hårt alls kanske.
Nej. Det är mer accepterat.
Ja.
Och bryta mot normerna.
Ja. Och
i den mån det finns normer.
Och vad som påverkar ens beteende, det är ganska sådär. Och vad som får den här regelefterlevnaden att verka, så att säga. Det är ganska intressant också. Där har man gjort ytterligare ett experiment med en sån här betala vad du tycker känns rimligt mugg. När du går och tar en kopp kaffe.
Mm.
På ett företag. Och då hade de satt upp en så här, betala vad du tycker är rimligt när du tar en kaffe med mjölk.
Just det.
Och bredvid den här lilla muggen så hade de satt upp en bild på blommor.
Ja. Yep.
Vecka 1. Vecka 2 så var det samma deal, samma text, men då satt en bild med ett par ögon där.
Ja. Yep.
Och så märkte de att snittpriset på det här kaffe med mjölk gick upp. Och sen så veckan därpå så var det blommor igen. Och så plottade de det här på, och så såg man att nej, men när det var ögon ovanför den här burken så var det snittpriset på den här varan då. Det gick upp lite lätt, eller ganska markant faktiskt, och en tydlig skillnad.
Mm.
Så det verkar som att ögon gör att vi håller oss till regler.
Mm. Man känner att man har ögonen på sig helt enkelt.
Ja, ja precis. Det är väl det som olika samhällen försöker också. Man sätter upp sådana här kameror.
Mm.
Du vet inte om någon ser dig eller inte.
Nej.
Enligt vad jag har förstått så sitter det en massa fartkameror upp runt i Sverige.
Mm.
Och ryktet som jag har hört har gjort gällande att det finns inte kameror i alla de där.
Nej, precis. Att vissa är tomma skåp.
Ja.
Det där skulle jag vilja veta om det är en myt eller om det faktiskt är så.
Ja, väldigt, väldigt.
Kameror är ju inte så här superdyra nu för tiden.
Nej,
men jag kan tänka mig i början, om det var nya, då hävdade de ju att det satt typ så här systemkameror i dem. Liksom.
En Hasselblad.
Då fanns ju inte så här GoPros liksom, som inte kostar någonting.
Nej, precis.
Då var det ju prat om att då höll de ju på att flytta de där kamerorna också. Liksom.
Ja.
De hade typ 5 kameror och 10 skåp och så växlade de vilket skåp det var kamera i.
Ja, men det funkar i alla fall.
Ja.
Myt eller inte, så att säga.
Det räcker ju egentligen med att de där skyltarna liksom sitter.
Ja.
Det kommer ju alltid en blå skylt med en kamera i god tid innan ett sånt där skåp. Liksom. Det räcker ju egentligen med att de skyltarna sitter. Så
ja, visst.
Kör man ju mer lagligt.
Ja, det är väldigt intressant. Sen har man också tittat på hur det liksom ser ut med olika tecken på att du har en tajt eller en lös kultur.
Mm.
En stram eller en lös. Och man tittar på hur klockor runt om i städer, hur synkroniserade de är.
Mm.
Och det visar sig då att samhällen som är mycket mer synkroniserade i de här strama kulturerna, så Japan till exempel, där är det inte många sekunder som skiljer de här officiella klockorna eller klockorna som finns då på, runt om på stan. Medan i Brasilien ser det helt annorlunda ut. Den största skillnaden är mellan Italien och Grekland, slog jag upp i en sån här tabell. Att i Italien då är det ungefär 20 sekunder.
Skiljer det är sig ganska mycket.
På i snitt. Och i Grekland 120 sekunder.
Huh.
Och jag tänker så här. Och fasken, de där två länderna ligger ju ganska nära varandra.
Ja.
Hur kan det ha blivit så här?
Är de två exempel på lösa kulturer alltså?
Ja, Italien är ju inte det då. Det är en stram kultur.
Mm.
Och Grekland är mycket, mycket lösare.
Mm.
Sen har de upptäckt att det finns färre vänsterhänta i strama kulturer.
Mm.
Det känner jag direkt så här att jag har hört skräckhistorier om hur folk blir slagna på fingrarna när de skrev med fel hand.
Mm. Så de är liksom påtvingat högerhänta istället.
Ja, jag kan inte tänka mig något annat.
Det borde finnas motsvarande siffror för typ så här homosexuella och den typen av grejer också.
Ja, visst. Ja, ja det är intressant. Men hur de här, det finns ju för- och nackdelar då med de här strama och de här lösa kulturerna. I en stram kultur så har du rent generellt en låg brottslighet.
Mm.
Du har också en hög synkronisering mellan befolkningen.
Mm.
Vilket kan vara till fördel. Och en hög självkontroll.
Mm.
Du kan kontrollera dina handlingar och gör inte massa dumheter.
Apropå det där med brottslighet. Var det Singapore igen eller som hade i princip ingen brottslighet? Som har väldigt höga straffskalor och sånt där. Men med den påföljden att polisen i princip riggade brott bara för att få någonting att göra.
Det var Japan.
Var det Japan det?
Ja, det var okay. Det. Och till och med det misslyckas.
Yeah.
De hade ställt ett typ 6-pack öl i en bil.
Ja.
Yeah. Och det tog flera veckor innan de kunde sätta dit dem från snodde där. Ja, men det är precis. Men Singapore har ju också så här höga straffskalor och är väldigt ordnat.
Mm.
De har ju förbjudit tuggummi.
Mm.
Tar du med tuggummi över gränsen där, då det är ju jättedryga böter.
Mm.
De höll på att kollapsa på grund av, eller kollapsa. Det var ju stora problem med hissar för att folk satte tuggummi in på hissknappar och över fotoceller etc.
Mm.
Och eftersom det är så många som bor i Singapore så det blir det stora problem med det där.
Mm.
Men lös kultur då, de är mer öppen för idéer, de är mer öppen för förändring och de är mer öppna för nya människor och nya kulturer, eller ja, andra kulturer. Så det är lite för- och nackdelar med båda de här. Båda kan behövas. Jag har också gjort experiment där de i tajta kulturer, strikta kulturer, där de har visat bilder på folk med tatueringar, näsringar eller sådana yttre attribut som inte passar in där. De har mätt liksom på hjärnan och ser att det blir en annan aktivitet i hjärnan då på dem som reagerar på att oj, 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 här kommer någon form av avvikare.
Mm.
Måste vi göra någonting? Nu undrar jag ju så här, alla, vad beror det här på då?
Mm.
Varför blir det så här? Ja, nej men då är det så att den här striktheten, den är nyttig när du utsätts för hot Och hot är väldigt subjektivt.
Mm.
Hot är, det kan ju vara yttre hot som att det, eller ja, det är egentligen bara yttre hot. För allting som hotar det kommer liksom utifrån på något sätt. Men det kan vara saker som moder natur. Alltså typ oväder, torka. Oväder som hård blåst liksom river omkull dina hus. Gör att du liksom stora skador, materiella skador. Eller en torka som leder till matbrist.
På vilket sätt hjälper det att vara en strikt kultur då?
Ja, men den här Nawa-indianerna då, de var ju hårt beroende på jordbruk.
Mm.
Och då gäller det att vara väldigt fokuserad för att kunna bärga en skörd till exempel. Och vara disciplinerad i hur du äter upp skörden.
Mm.
Hur du spar på den. Medan en annan kultur då, som är kopparinviterna då, som var mer beroende av jakt. Och där det alltid fanns ordentligt med käk hela tiden.
Mm.
Tog aldrig slut. Du var bara gå och klubba ihjäl ett nytt djur.
Mm.
Men du måste ju, om du är många personer som lever på ett och samma ställe, måste du hushålla med dina resurser. Och speciellt noga är det ju om det blir matbrist.
Mm.
Eller risk för matbrist. Mm. Och sen har man också märkt att under såna här stressiga situationer så förändras människors attityd. Man har gjort experiment på råttor också. Och har de trånga utrymmen. Och då visar det sig att honråttor, de har svårt att få barn under hög stress. Hanråttor, de blir våldsamma. Och i vissa fall så börjar de käka andra råttor. Det vill säga, faller ner i en form av kannibalism.
Mysigt.
Nej. Men människor är lite mer sofistikerade än råttor ibland. Och vi har
vilken
någon
tur.
Form av... Ja, det är tur. Vi har ju det här som är någon form av sociala normer då, som räddar oss i såna här situationer.
Mm.
Så vi inte springer runt och tuggar tuggummi med öppen mun och sitter i ett svettigt linne på ett möte.
Mm.
Till exempel. Men sen finns det ju saker som driver fram sånt här. Då hade hon som skrivit den här boken, hon tittat på socialklasser.
Ja. Och fattiga och rika.
Ja, fattiga och rika. Om du kommer ihåg så en arbetares vardag som hon beskriver den var ju ungefär som att gå upp tidigt på morgonen, käka sin frukost, åker till jobbet, stämplar in 6:30 på morgonen, ställer sig vid en maskin och sen vid typ 10:30, dags för första fikat, 15 minuter senare, tillbaks till maskinen, står och övervakar maskinen, 12:15, dags för lunch, käka sin lunch, 30 minuter, kanske går på toaletten, går tillbaks och ställer sig vid maskinen, en fikarast på eftermiddagen och sen så hem vid 16:30.
Ja.
Det är ganska inrutat.
Mm. Så jobbar ju jag också. Ställer klockan på 7. Snosar lite. Trillar in till jobbet vid 9. Jobbar lite. Tar en timmes lunchpaus. Sådär. Kanske gör ett ärende på lunchen.
Ja.
Fika paus. Ja.
Ja.
Nej, men man har ju betydligt lösare rutiner.
Ja.
Och ha möjlighet att ha det.
Ja, du har möjlighet att ha det. Och det här formar också samhällen och individer.
Mm.
Och hennes teori då är ju att det behövs de här rutinerna för en arbetarklass. Det är lättare att falla ut för ramen. Och faller man utanför ramen så tappar man, för så liksom blir man av med sitt jobb. Och det är inte så jävla lätt att få ett nytt jobb.
Nej.
Vilket gör att barn till den här typen arbetarklass då kanske behöver få en annan uppfostran och säga så här, sköt dig på jobbet, stick inte ut. Så här, dåligt, kan man säga, riktigt dåligt tips till folk, så här, men var lite kreativ på jobbet, gör det här och det här så kanske du kommer kunna avancera.
Mm.
Vilket är asdåligt tips.
Mm.
Om du jobbar i en fabrik.
Mm.
Och det har också visat sig att
speciellt som det ofta handlar om farliga maskiner också.
Ja. Nej, men
jag gör på det här sättet istället. Nej, då blir jag om en arm. Okej.
Okay. Ja, precis. Det är riktigt dåligt. Det finns olika typer av arbetsplatser. Men de har ju sett mönster då mellan olika typer av sociala klasser, kort och gott.
Mm. Och det är ju så också att ofta så är ju lågbetalda jobb har ju högre risk också. Mm. Och det är ju också en anledning till att man vill ha tydligare regler liksom.
Mm. Jo.
För att man kan dö annars liksom.
Ja. Och folk verkar också vänja sig vid det där och sen trivas vid de här reglerna då. Då.
Mm.
Vilket märks när personer från en klass som är en lägre socialklass då, de kommer in på universitetet.
Mm.
Och universitetet är en helt annan miljö. Där du ska tänka kreativt, tänka utanför lådan, inte hålla dig innanför ramarna.
Yeah.
Får helt andra arbetsuppgifter och det är inte alla som lyckas med det. När föräldrarna har skramlat ihop en dyr universitetsutbildning så kommer ungen hem efter ett halvår och säger nej, det här funkar inte.
Mm.
Vad fan snackar de om? Liksom, nu får du gå den här utbildningen, du betalar dyra pengar för. Nej, men det är inte jag. Och det här visar sig ju redan i, och återigen, så här, 3 års ålder. Det här roliga experimentet med, som de utsatte barn för.
Med marshmallows?
För. Nej, inte marshmallows den här gången.
Nej.
Max normbrytaren var det.
Ja!
Det experimentet gick ut på att de hade 3-åringar i ett rum och så hade de en sån här handdocka.
Mm.
Och handdockan...
En tjeckisk dockteater.
Handdockan skulle spela ett spel med det här barnet.
Mm.
Så tänk er en planka som det ligger en liten låda på.
Mm.
Och den här lådan, den ska man peta från ena sidan till den andra med en pinne.
Just det.
Och det kallar de för att daxa.
Ja.
Och då den här Max-handdockan, så visar de så här, ja, men så här daxar man puttar den här lådan längs med plankan här och så daxar du. Och den här Max, den här handdockan då, han började putta den här lådan och så bara, ja, jag daxar, nu daxar jag det här, åh vad det går bra. Och då typ blev de här barnen bara, ja visst, det här går ju hur bra som helst. Men sen helt plötsligt så började Max normbrytaren, istället för att använda pinnen, så började han luta på plankan.
Ja. Yeah.
Och sa till barnen så här, woho, det här med att daxa, det är riktigt kul, nu daxar jag på ordentligt.
Yeah.
Och då hade de här arbetarklassbarnen, då hade de bara, nej, så får ni inte göra, absolut inte, vad håller du på med?
Det där är inte daxning.
Det är inte daxa. Jo, jag daxar jättebra. Och var vissa barn som bara, han fuskar.
Mm.
Medans överklassbarnen, eller vad ska jag uttrycka det, de hade skrattat åt den här tokiga Max normbrytaren.
Yeah.
De visste inte att han hette Max normbrytaren, men de hade skrattat åt den här tokiga handdockan Max då. Då. Vad rolig han är, vad roligt. De vet ju inte att de kan råka jätteilla ut om man bryter mot regler. För de har ju liksom inte den typen av regler hemma hos sig.
Nej.
Och samma sak med, hade de gjort experiment med vuxna som hade fått, mellan de här socialklasserna, så fick man en liten belöning när man hade utfört ett arbete. Då hade de sträckt fram ett gäng pennor, 5 pennor eller vad det var, varav 4 var gula och 1 var grön.
Mm.
Och de från arbetarklassen valde oftast den som det fanns flest färg av, samma färg, så de ville inte sticka ut alls.
Nej.
Det är dåligt att sticka ut. Medan den andra gruppen då från överklassen hade valt den färg som stack ut.
Mm. Och även hur man reagerar på när man köper en bil.
Ja, precis.
Ett exempel också.
Hur var det då?
Om du köper en bil och sen går grannen och köper en precis likadan bil.
Ja.
Så om du tillhör så arbetarklassen så tycker du bara att det är bra eller skönt liksom, att det betyder ju att jag har gjort ett bra köp om grannen också köper en likadan bil. Det är ju jättebra.
Rätt val.
Liksom. Yeah. Mm. Medans om du tillhör överklassen så är det, vad fasen, går han och köper samma bil som jag? Det är ju min bil. Varför ska han ha en likadan? Det är typiskt.
Hur vågar han? Ja, precis. Det är väldigt intressant hur folk kan reagera så olika. Mm. Det blir intressant då när olika, inom företagen då, det är liksom den världen som vi rör oss. ganska mycket på företag. Jag har ju alltid sagt att visst, det finns några kulturella skillnader mellan länder, men det finns ju också stora kulturella skillnader mellan företag.
Ja.
Och det blev uppenbart när Daimler-Benz heter de, va? Skulle gå ihop med Chrysler.
Ja.
Och de flesta på aktiemarknaden, de märkte att det här är ju ett riktigt dröm sammangång. Chrysler som kan komma in på den europeiska marknaden och Daimler-Benz som har liksom så här riktiga lyxbra bilar.
Det
här blir perfekt. Men se, så blev det inte. Ett år efter de hade börjat med den här sammanslagningen, då pikade i princip aktien. Och då började det gå riktigt dåligt någonstans där i kroken också för den här sammanslagningen. Och det var ju så pass att den tyska ledningen körde bara över amerikaner. Den tyska arbetarna, de tyckte att hur kan man komma oförberedd till ett möte? Hur kan man gå utanför liksom agendan? Och de amerikanerna liksom, men vad fan ska vara stela ni är? Men då hade de, nej, då körde de över. Tyskarna lyckades med sitt väloljade maskineri då körde över amerikanerna. Så till en milda grad att det började liksom muttras i leden och dyka upp sån här skämt om hur uttalar man Daimler Chrysler. Det uttalas Daimler, det är ett tyst Chrysler på slutet.
Ja, det är bra. Det är Chrysler hårt. Is silent.
Ja.
Nej, men det är ju, tysk företagskultur är ju ofta väldigt stram.
Ja.
Det har jag väl nämnt någon gång tidigare också när vi hade besök på Saab från Tyskland och det muttrades över att de svenska delegaterna inte hade mörk kostym på sig.
Just det!
Det är en typisk sån grej också.
Och då hade de bara haft mörkblå kostym.
Ja, precis. Det var till och med någon som hade vågat sig på något så galet som att ha en linnekostym på sig.
Ja, det hur kan folk och inte ha slips bara liksom knäppt till näst översta knappen. Nej, men de här företagen, alltså ett exempel på de här företagskulturerna då är att i en tight organisation kontra en lös organisation så att säga, så människorna där, de är i den här strikta, tajta organisationen är väldigt, väldigt försiktiga, eftertänksamma. Kontra den här lösa kulturen då är man lite mer av en risktagare och lite mer öppen för nya idéer.
Man är mer innovativ också, eller hur?
Ja.
Det är ju en av nackdelarna med en stram kultur, att du har ganska svårt för innovation. Det är ju ganska självklart, för att om man inte tänker utanför ramarna så är det väldigt svårt att innovera.
Nej, precis. Men de här tajta företagen då, de är inte innovativa, men de är väldigt tids- och resurseffektiva.
Precis. Det är inte en massa lallare som bara sitter och gör massa annat än det de ska.
Nej, precis. Jag vet inte om du kan komma på eller ge något exempel på hur på liksom ett företag, där om du har konsultat på något ställe som kändes lite mer strikt än något annat.
Ja, men som urprojektet.
Mm.
Där var ju företagskulturen på hela företaget var ju väldigt strikt. Eller väldigt stram. Det fanns ju väldigt mycket så här ska du tidrapportera. Så här ska du bedriva ett projekt. Medan vi försökte ju vara lite mer lösa. Vi var ju lite som en lös ö i den här strama. Vi har ju nämnt det någon gång där, till exempel när de kom upp. CI-människan kom upp och vi visade hur vi skulle ha våra branscher i ClearCase för att följa normen.
Ja.
Och vi bara sa att nej, vi vill inte ha några branscher alls.
Och det var nästan som att slå dem i ansiktet med en vit handske.
Ja. Va? Vadå? Inga branscher? Snackar ni?
Ingen lim! Nej, men i en sån strikt organisation, då är det mycket standarder. Det bygger på det. Och så, det ska vara effektivt, det ska vara formellt Och ja, nej, men de här sociala hierarkierna, de är väldigt starka.
Mm.
Kontra lite lösare då, då ska det vara flexibilitet och experiment och väldigt informellt.
Mm. En nackdel med lösa kulturer som man har sett är ju att det är lätt att den typen av företag också drabbas av ballooning, som man kan kalla det.
Mm-hmm.
Att folk har en tendens att flyta iväg.
Ja.
Om du inte har så här jättetydliga så, regler och ramar för ditt arbete, så är det väldigt lätt att bara så här, ja, men det finns nog roligare att göra på den där andra firman där borta.
Ja.
Och det kan vara en nackdel, att man blir av med folk liksom.
Mm.
Även om man har sett att folk är mer motiverade i en lös företagskultur.
Ja,
du blir ju mer bemyndigad liksom.
Ja, ofta. Ja, det, precis. Det finns fördelar och nackdelar med båda två.
Mm.
Det ledarskapet ser också lite olika ut. Alltså, det är, i en strikt organisation så är det mycket, mycket självsäkerhet. Och att du är ganska autonom.
Mm.
Självklara dig själv. Mer kontra en lite lösare organisation då. Där är det mycket samarbete och visionärt.
Mm.
Och där kan jag helt klart se till den här ballooningen, att man bara flyter iväg.
Mm.
Kan relatera till och se hur det kan hända. Det är klart att det händer om du inte har någon som... Ja, det behöver inte vara en piska så att säga, men det är ju en norm som gör att nej, men jag gör det färdigt som jag har tagit mig an.
Mm.
Och de pratar ju liksom om hur den här balansen, den här tvåhäntheten,
yep,
är viktig. Den strikt lösa tvåhäntheten.
Ja. Yep. Finns inte ordet ambidextriös på svenska?
Jag tror faktiskt att det finns en sån rak översättning.
Ja, för jag kommer ihåg i Drakar och Demoner Expert så kunde man vara ambidextriös. Man skrev på om ens karaktär var vänsterhänt, högerhänt eller ambidextriös. Då kunde man ju slåss med svärdet i bägge händerna.
Ja, det är coolt. Smidigt. Man var inte tvungen att lägga någon karaktärspoäng på det där om man ska bli tvåhänt?
Ja. Eller jag tror att expert var nog väldigt mycket tärningsslag när du slog fram din karaktär. Så att okay. Det handlade bara om tur liksom. Du skulle slå typ 20 på en T20 så blev du ambidextriös. Och då blev det
ja, det är bara att starta om karaktären om man inte slog en 20. Nej, det blev så här. Jag slog 20 på allting.
Ja. Jag slog ungefär 3 triljarder karaktärer, men sen lyckades jag slå 20 på allt.
Ja, precis. Det här är Kurt version 6382. Även, och hon poängterar ju det här med vikten av att kunna växla.
Mm.
Då kallar hon det för att du, om du har en väldigt tight, strikt organisation, då går du liksom, använder du av så här strukturerad tillåtenhet. Eller tvärtom, eller motsvarigheten då, eller så här flexibel struktur. Eller flexibel strikthet.
Mm.
Så liksom, antingen så löser du upp din strikthet lite, eller så tajtar du till din löshet lite.
Ja.
Och om du vill tajta till någonting lite grann, då centraliserar du lite mer. Du har någon hårdare regel efterlevnad. Eller ökar övervakning.
Mm.
Sätter mål. Och poängterar det här. Nu är vi faktiskt i verkliga världen.
Mm.
Medan om du vill göra någonting lite mer lösare. I en väldigt strikt eller tajt organisation. Då decentraliserar du beslut. Uppmuntrar ifrågasättande. Introducera lite flexibilitet. Tillåter folk efterforskningar och utforska saker och ting. Och trycker på att nej, men alla kan få ha en egen åsikt. Och sköta sig själva.
Mm.
Det där senare liksom att bli autonom så att säga. Och självgående och ha en egen och äga sig själv. Det är någonting som jag... Det tycker jag är jättesvårt när det gäller barnuppfostran.
Mm. Det är sant.
Man kan inte tvinga någon så här. Ja, det är väldigt viktigt i min egen. Nu kommer jag att tänka på Baldrick och Blackadder. När Blackadder säger till Baldrick så här. Baldrick, det är väldigt, väldigt viktigt att du har en egen åsikt. Eller vad tycker du? Då säger Baldrick. Ja, det är viktigt att ha en egen åsikt.
Mm.
Men det handlar om att kunna växla mellan de här två lägena då.
Mm. Jag kommer att tänka på en annan passage som nämns i boken där också, som har med det här med self-monitoring att göra.
Mm-hmm.
Jag vet inte hur vi ska översätta det. Men introverta människor är ofta high self-monitors, som det heter. Det vill säga ganska inkännande sådär, att kunna uppfatta sociala situationer.
Ah.
Och anpassa sig liksom.
Mm.
Och det är ju någonting som man har märkt att även personer i strama kulturer har ofta lättare att sådär liksom känna in. Vad är det som händer här? Vad är det för sociala normer som gäller i den här situationen?
Ah, yes.
Och hur behöver jag anpassa mig för att liksom, ja, falla in i ledet? Liksom?
Men, ja, precis. Men det känns ju naturligt att de är bra på det. Eftersom de inte vill sticka ut. Då, då gäller det att anpassa sig snabbt också.
Ja. Agical är ju en väldigt lös kultur.
Ja.
Det reagerade jag också här nu inför konferensen. Liksom, att, jag tror det var min pappa som sa det. Att så här, vadå, har du bara så här bokat hotell själv och flygbiljett själv och sådär? Har du inte haft någon så här chef som har gjort det åt dig eller typ så här liksom?
Ja.
För han är väl van vid mer, han är ju arbetare så han är ju van vid tajtare eller stramare företagskulturer. Så han har ju jättesvårt att förstå hur man bara kan så här ta egna initiativ och bara med företagets pengar på så där ovarsamt sätt liksom. Medan för mig så är det jättenaturligt.
Ja, vore det lite kul om du uppmuntrade honom att ta lite egna beslut. Och sen när han kör buss så bestämmer sig för att ta en ny rutt.
Ja.
Det här, nu kära passagerare, hör jag lyssna på min son.
Ni trodde ni skulle till Landskrona, men jag tycker att det är mycket finare i Ystad.
Ja, nästa Ystad. Ja. Men det förstår man hur, det låter lite absurt när vi säger det så här, men att man kommer med sådana tips då till folk som kommer från en väldigt strikt bakgrund.
Mm.
Och få sådana tips, det är ju jättejobbigt, måste du förhålla sig till det.
Mm.
Pratar ju också om de här mupparna. Muppar som gillar ordning och muppar som gillar oordning.
Ja, just det.
Apropå individer, för det här är ju liksom också på individuell basis.
Mm.
Man kan ställa sig frågan om man är Kermit eller Bert.
Mm.
Eller om du är kakmånset eller animal.
Ja.
Jag tror att man kan liksom gå igenom folk i sin egen omgivning. Sina arbetskamrater. Och säga okej, är Kermit eller animal?
Mm.
Vi har definitivt personer i liksom våran, vad heter det, i vårat lag som man kan sätta, det där är en Kermit, det där är ett kakmonster.
Yeah.
Och det kan man nästan göra i vilken situation som helst.
Mm.
Jag tror jag ska roa mig med det nästa möte jag sitter på, så här, vänta, är det en bird eller är det en animal?
Det bara ha med dig en packe kakor så kan du bara servera för och äta.
Ja, här är det tydligt.
Det har ju, jag tror det var Jocke som blandade sig in en diskussion på Twitter angående det här med no estimates. Vi har ju gjort ett avsnitt om det också.
Mm.
Att vi inte tycker att det är bra med några estimat. Mm. Det är vissa där på Twitter som har väldigt starka åsikter, ja, åt bägge hållen egentligen.
Mm.
Det är rätt uppenbart att de här, många av de här som har väldigt starka åsikter för estimat, de har ju jobbat i sådana här stora myndighetsprojekt och den typen av organisationer som i regel är väldigt strikta.
Ja.
Och där har du ju regler då rättare efter att du måste ha ett estimat på den och den grejen. För det är ju, annars så funkar det liksom inte.
Nej.
Så att om man har det här synsättet så är det lite lättare att se var de kommer ifrån, tror jag.
Ja,
och inte bara så här, de är ju dumma i huvudet.
Det är jättebra spaning.
Andra fall också. Ofta så kan det vara någon sånt här som ligger och lurar i bakgrunden liksom.
Mm. Oh. Jag har fått lite annan syn på olika situationer nu när vi har studerat den här boken.
Mm.
Innan vi avslutar så vill jag bara berätta en rolig historia.
Mm.
Det var två stycken fiskar som var ute och simmade.
Mm.
Och sen så möter de gammelgäddan. Tjena kompisar, hur är vattnet idag? Säger gammelgäddan. Och de tittar på varandra, de här fiskarna, sen tittar på gammelgäddan och sen så bara simmar de vidare. Sen efter typ 3 minuter säger ena den där lillfisken till den andra lillfisken: vatten? Och jag tror att det är så här för oss med normer. Vissa saker är så pass självklara så att vi tänker inte ens på dem. Det är vatten för oss, som för fiskarna.
Mm.
Men vi behöver de här för liksom koordination och överlevnad, för att inte koka sönder våra hjärnor med beslut hela tiden.
Mm. Det är en bra slutkläm, tycker jag.
Ja.
Ska vi tacka för oss med de orden och säga hur man får tag på oss?
Då tar man fram sin Twitter och så kvittrar man till oss på @vag_74. Eller till dig, @TobbeAnderberg. Eller till mig, @Eldenstam.
Ja.
Eller så mejlar ni podd@agical.se. Eller så hookar ni upp oss på LinkedIn.
Mm.
Och jag tror faktiskt att jag fick en liten hopkoppling här med någon tidigare i veckan. Jag kommer inte ihåg namnet på den här personen, men det kändes som att det kom från den här väg 74. Eller så var det bara en random person. I vilket fall som helst så var det trevligt.
Mm. Det är så här klassiker när man har varit på konferens också. Då växer nätverket.
Oj, oj, oj.
Men det är bara trevligt.
Ja.
Då tackar vi för oss då. Och så hörs vi igen om 2 veckor. Tack så mycket.
Hej då.
Hej då.